Du lyssnar på Lycklig den som kan glömma av Andreas Gedin. Inläst av mig, Ludvig Josefsson. Förord. Det går givetvis inte att minnas eller återskapa en annan människas liv. Men man kan utforska historiska omständigheter, spekulera och fantisera. Det har jag gjort för att försöka lära känna och förstå min farfar, Georg Israel, 1891-1973. Han var jude, föddes i Tyskland och dog i Sverige. Kärnan i hans tillvaro, den närmaste familjen, fanns i hans närhet genom livet. Men någonting var avstängt, bortglömt eller låst inuti honom, och jag har, sedan jag var liten, undrat mycket över detta. Mitt försök att söka förstå varför har utmynnat i en berättelse inte bara om Georg, utan om det judiska Europa som var hans. Han är den centralgestalt berättelserna återvänder till efter kortare och längre utflykter i annat sällskap och till andra platser och tider. Jag tror att Georgs tystnad hade sitt ursprung i att han hade mer att bära på än vad han orkade med. I inledningen till självbiografin Världen av igår skriver Stefan Zweig, som var 10 år äldre än Georg: under det korta lilla intervallet mellan de första fjunen på min haka och de första grå stänken i mitt hår, under detta halvsekel har det inträffat fler radikala omvandlingar och förändringar än annars under 10 generationer. Och vi känner alla, det är för mycket. Man kan fråga sig vad Zweig hade skrivit om han hade haft kunskap om förintelsen. Han publicerade minnesboken i Landsflykt 1942 och tog sitt liv samma år. Georg led av det slags glömska som sipprar ner genom generationerna. Det var till exempel inte tal om att jag och mina syskon skulle välja att läsa tyska i skolan. Vår pappa lät förstå att det var uteslutet och meddelade att han själv talade så dåligt tyska som möjligt när han var tvungen att tala detta sitt modersmål. Det innebär att jag under arbetet med denna bok har varit tvungen att låta översätta framför allt de brev Georgs systrar skrev till sina föräldrar i exil. Familjen, Georg, farmor Lena och sönerna Hasse och Pelle talade tyska i hemmet före flykten. Men i Sverige talades det svenska. Det innebar att Georg, med undantag för kortare vistelser i Schweiz och i något affärssammanhang, inte talade sitt modersmål. Kanske blev det därför ännu viktigare för honom att recitera strofer av Heinrich Heine och Goethe på originalspråket. Bristen på kunskaper i tyska har tvingat mig att läsa en stor del av de tyska källorna med hjälp av översättningsprogram. Det ger ett slags ledsyn till den som liksom jag på detta sätt har förblindats av historiska händelser. Nyligen insåg jag också att vi syskon och kusiner, Lena och Georgs barnbarn, tekniskt sett räknades som invandrare med en utlandsfödd förälder och att vi hade rätt till hemspråksundervisning i tyska när vi gick i skolan. Det hade snarare varit undervisning i fiendespråk. Jag har försökt förstå Georgs liv genom att utforska händelser och följa personer i hans omvärld. Mitt sätt att arbeta kan beskrivas som triangulering, den geometriska metod som går ut på att om man känner till längden på 2 linjer och vinkeln mellan dem, så kan man räkna ut längden på den 3:e linjen som förbinder dem och fullbordar en triangel. I det här fallet är det fråga om 2 trianglar, en lagd ovanpå en annan, så att de tecknar en 6-uddig davidsstjärna. Jag tänker också på en annan geometrisk figur och teori som beskriver mitt arbetssätt. På en cirkel, på slukhålet i dess mitt, en textteori av litteraturteoretikern Michael Riffater, som han lite vanvördigt kallade för en donut theory, ringmunkteori. Det runda hålet i mitten representerar en meningsförlust, det frånvarande. Teorin formulerades därför att han ville förankra idén om läsandet av en text i en rimlig tolkning av den, eftersom det är orimligt att en text kan betyda precis vad som helst. På samma